En podcast från Aftonbladet.
Det här är till dig som är lärare. Du är lärare och det är skillnad. Så snacka gärna skit om mig och andra politiker. Och inte om varandra. Tack för ditt arbete.
We don't need no education.
Välkomna gott folk till det 33:e avsnittet av Flumskolan, världens mest folkbildande podcast från Aftonbladet Kultur och Galago. Idag har vi begett oss till självaste Borås kulturhus. Med oss ikväll har vi nämligen inga mindre än, han är kåsör, författare och radiopratare med egna podden Snedtänkt samt svensk mästare i nostalgi. Det är Kalle Lind. Vår nästa gäst är redaktör för magasinet Hunger samt en fysisk manifestation av staden Göteborg. Välkomna Ina Lundström. Han är komiker, enligt egen utsaga i magasinet Neo, så jävla light höger samt en bisittare i precis alla poddar. Googla, jag rekommenderar samtliga. Ge en varm applåd till Jonathan Unge. Och studierektor och examinator ikväll bland de lärde i flummet som alltid jag, Johannes Klenell. Vi går direkt på boken. Mitt liv som Bert innehåller en imponerande nivå av det som vi som doktorerat i flum brukar kalla full onkel håller passivt aggressivt alldeles för långt tal på bröllopet. Boken är utgiven på Berts eget förlag Heja Sverige. Andra storsäljare från Heja Sverige förlag är till exempel Kristi Bruds självbiografi. Vi kör igång med första citatet. Mitt liv som Bert har varit händelserikt hittills, minst sagt. Framför allt har jag varit med om att skapa musikhistoria och på vägen har jag träffat i stort sett alla som betytt något i branschen. Jag tror att min historia är intressant, för trots allt är jag en av de mest uppmärksammade personerna i Sverige. Aftonbladet sammanställde en slags topplista och där hamnade jag på fjärde plats. Att jag hamnade så högt beror nog på att jag alltid vågat säga saker och stå för dem. I den här boken har jag också utnyttjat min demokratiska rättighet att ha mina funderingar. Jag har utvecklat vad jag gillar och vad jag inte tycker om. Alltså, behöver han verkligen kommentera att han utnyttjar sin demokratiska rätt att skriva en rätt kass självbiografi på eget förlag?
Jag behöver. Han gör ju det, onekligen. Han har ju väldigt, väldigt många åsikter och han är ju gammal demokrat, gammal nydemokrat. Det är väl viktigt för honom att understryka.
Min förhoppning är att den här boken ska ge dig både nytta och nöje. Gjorde den det?
Ja, nytta, ja.
Vad säger du?
Hur man definierar nytta?
Ja, alltså det beror på hur man definierar nöje. Det är väldigt svårt för mig. Jag har inga koncentrationssvårigheter eller så, men det är väldigt mycket så här bara bokstäver som är staplade på varandra. Och det är liksom jättekorta anekdoter som samlas på en sida. Det finns ingen handling, vilket också gör det helt omöjligt att komma ihåg. Så nyttan kan ju vara som såna här buddhistiska munkar som liksom ritar tavlor och sen suddar ut dem. Lite den så här tålamodsprövningen kände jag. På det lite lutherskt fostrande att läsa. Det var ju bra.
Jag har inte läst den, men jag tror att om jag så hade gjort så hade svaret varit ja.
Utöver din demokratiska rättighet och tycker
det. Ja. Men jag gillar att det är så här lite pompöst att det är få andra författare tror jag som motiverat när de skriver en bok att de utnyttjar sin demokratiska rättighet att göra alltså det.
Men man trodde inte att det skulle vara just Bert Karlsson som gjorde det, Winston Churchill. Ja.
Man tänker ju också när han skriver det så spänner han ju bågen lite grann för vad som komma skall.
Ja, det är så. Men också den där topplistan, var den alltså en topplista över de mest uppmärksammade personerna? För det känns som det kan vara vilken topplista som helst.
Ja, han säger bara att det är någon sorts topplista.
Han säger bara att det är en topplista.
Han förklarar inte vad det är för en topplista. Han hamnar på fjärde plats på någon sorts topplista.
Den som gillar korv mest. Alltså, det är helt omöjligt att veta, för han säger jag vet inte det. Men vi utgår ifrån att det är en viktig människa i någon sån här. Ja.
Mitt, vi går till Berts barndom. Mitt över bäckravinen tappade jag greppet eftersom det ovanför mig kanade ner. Och så föll jag flera meter ned och slog upp ett stort hål i huvudet mot en sten. Jag minns att när jag kom hem till pappa blev han förskräckt. Vi hade ingen bil på den tiden så han fick sätta mig på pakethållaren och cykla till läkaren. Egentligen är det ofattbart att jag klarade mig den gången. Men många anser att det nog var då jag blev lite konstig. Hur konstig upplever ni Bert Karlsson?
Ja, det är vad man jämför med. Men jag tycker det är lite intressant den här historien. För visst är det så att ni i flumskolan har läst Lennart Holmlund, sociopotentaten i Umeås, blogg. Han berättar ju också om, hans första minne är ju att han slår huvudet i en källartrappa. Det är en sorts tema.
Jag tror att det var väldigt vanligt bland män födda på 40-talet att man ramlade på det här viset på huvudet när man var liten. Och jag tror att det som hände är att man fullständigt tappar den här inre rösten vi andra går runt med, som säger till oss hela tiden, duger jag verkligen? Är det jag håller på med bra nog? Duger jag? Är det verkligen okej för mig att springa runt på det här viset? Liksom? Som inte ser sig själv i spegeln och känner skam någonsin. Det är den grejen de här männen på 40-talet som blir tappade på huvudet tappar, tror jag.
Alltså jag kan hålla med om det. Jag tycker också att det som är lite lustigt just med den här. För att under tiden som jag läste den så tänkte jag hela tiden.
Du har ju inte läst den.
Jo, men jag, precis. Men om jag hade läst den så hade jag tänkt så här när jag läste det citatet. Att så här, oj, det var då han blev lite konstig. Men som att Bert Karlsson känns som att hela tiden i de här kapitlerna kommer liksom... kommer före läsaren den poängen. Alltså det är så lite som att jag tappades på huvudet. Ja, det var då många trodde att jag blev konstig. Vad heter det? Jag fifflade med skatten. Många tycker det är fel. Jag drev en politik som mot invandrare. Många tyckte nog att det var rasistiskt.
Fast många invandrare älskade det.
Ja.
Annars var det ingen brist på tjejer. Jag hade en hel rädda i tiden. Postmästarens dotter, bankdirektörens dotter, polismästarens dotter. Genom dem hade jag ganska bra koll på samhället. Så visst träffade jag många tjejer, men det var egentligen ganska oskyldigt. Vi brukade gå till en lekstuga i lekparken efter bion och vänslas lite grann. Men många av mina jämnåriga var betydligt mer avancerade än jag. Varför får vi ens veta det här?
Detta är så jävla sad. Det är så jävla sad. Han kan alltså inte med och erkänna att han var kåt som tonårig kille, vilket typ rätt många tonåriga killar är, utan han bara, jag dejtade lite olika brudar, men det var bara för att nätverka alltså. Det var bara för att nätverka.
Men det är sjukt att han verkar ju se alla tjejerna dejtat som samhällsvetenskapliga program.
Ja, men precis. Alltså han älskar ju att nätverka så mycket mer än att vänslas när man är tonåring liksom. Fan men... vad han blev tappad på huvudet alltså.
Men upplever ni Bert Karlsson som en speciellt erotisk varelse?
Det finns ju ett berömt citat som brukar tillskrivas Bert Karlsson, att han under en presskonferens lär ha sagt i mobiltelefon plötsligt, är du kåten? Är du blöter? Till någon då på andra sidan, oklart vem.
Förhoppningsvis
hans fru, eventuellt postmästarens dotter. Så att ja, han pratar ju gärna om bröst.
Men det är väldigt lite
så han har ju ett erotiskt intresse, det tror jag nog. Han har ju två barn, va? Så att han har gjort det minst två gånger. Bevisligen.
Ja. Men ledde det till några nya affärskontakter eller var det förgäves?
Jag tror båda barnen har varit aktiva i Skara Sommarland. Så
okay,
så att de har kommit till användning.
Bra.
Men vet du, lite
han spillde inte den säden förgäves.
Jag kan tycka att det är lite mysigt på något sätt det där, att man gick hem med postmästarens dotter. Att någon sa det som legat för mig. Jag leger med krönikörens son. Eller något sånt liksom. Eller någon sa det om dig. Jag låg ju med kommunfullmäktiges pojke.
Ja, just det.
Häromdagen. Säger din fru
det,
kanske.
Det tror jag aldrig hon har sagt.
Inte sagt det?
Nej.
Jag ska bara säga det.
Ja, det
och är din fru glad över alla kontakter hon har fått? Dem?
Nej. Det är inte vad jag vet. Hon har aldrig påpekat det.
Bert får i alla fall ärva matbutiker av sina släktingar. Trots att det gick bra för oss levde jag ganska enkelt den här tiden. Det enda jag kostade på mig under den här perioden var att jag 1968 köpte en röd Ford Mustang med vit kabbe och skivspelare. Det var min dröm och jag minns än idag den härliga känslan när jag gled upp vid badplatsen i Tiden. Det var grymt, vilken känsla. Men samtidigt var jag lite rädd för det stack upp ganska mycket stenar och gräsplätten där vid hästvägen. Men det klarade sig. Mustangen kostade 15 000 kronor och det var mycket pengar då. Jag hade plockat undan lite och butikerna svart för att finansiera den. Bland annat sålde jag en del sockersäckar vid sidan om. Han är rätt skamlös ändå, va?
Han är rätt skamlös. Han är också väldigt associativ när han berättar. Det är som det är en, apropå ingenting. Och så hände det och sen hände det. Och sen så plötsligt, vänta nu, beskriver han om Herreys här i nästa stycke. Alltså det är lite grann, alltså han har ju uppenbarligen inte läst den här boken sen han skrivit den.
Nej, men det är väldigt roligt att han vill någonstans med varje stycke. Även ifall han, alltså jag håller med om att det bara är massa jävla bokstäver staplade på varandra. Men här vill han ju uppenbarligen säga, tänker jag, att det här är ett strategiskt stycke för Bert. Här erkänner han att jag smugglade under några sockersäckar så att läsaren ska tänka, ja, men han är lite fifflig, men ärlig, det är han, liksom. Som att, ja, men då erkände jag sockersäckarna. Alltså, det är ju ingen här som tror att det värsta Bert Karlsson har gjort är att smuggla några jävla sockersäckar.
Men han, precis, men han erkänner så otroligt många fiffliga grejer, men han säger alltid att det inte är så mycket. Eller att jag...
Han får då låta jävligt buskis.
Ja, precis. Det är att det är lite kul att han fifflar med skatten. Man gillar det med klappvanan i bakom. Men sen liksom så, alltså, så i nästa stycke så kan han ju liksom bara, så tvingade jag en person som genom utpressning att förstöra en annan persons företag. Och det är också lite härligt. För det var då istället för att gå till polisen så tvingade den här mannen under hot att förstöra en konkurrens verksamhet.
Det var också kul. Det blev lite så slapstick. Jag jagar några romer.
Vi kommer till hans definition av pojksträck, hoppas jag.
Ja då. Vi går vidare till kapitlet Diskoteket motarbetades. Det hade blivit populärt med diskotek och jag hade varit på inneställena i Stockholm och kollat. I landsorten fanns det inte många sådana och jag hade så smått börjat köra diskotek på Kinakrogen i Skara redan då jag hade livsmedelsbutikerna. Bland annat tog jag dit Ulf Elving som fick sälja korv på Hemkök på dagen och jobba som diskjockey på kvällen. Det var en märklig kombination, men det gick ganska hyfsat. Tror ni Ulf Elving lyfter sin tid som korvförsäljare åt Bert Karlsson i Lidköping i sin självbiografi?
Alltså, jag skulle aldrig tro att det förvånar mig. Jag tror det är en ganska genomsnittlig dag i Ulf Elvings liv. Jag tror att han har stått på fruktansvärt många finlandsfärjor och idrottsföreningsfester och hållit i åltombola och lett tävlingen namnge grisen. Jag har sett under min levnad har jag sett Staffan Ling spela välgörenhetsfotboll. Jag har sett Lars-Gunnar Björklund stå och leda någon sorts kora Miss Kungshamn, och jag har sett Ingvar Oldsberg hålla en aktion på Bohus Malmen. Så att det här är vad sådana gubbar gör. Men är det inte... De måste dryga ut SVT.
Ja, men precis, jag tycker att det känns lite skönt, för ofta så tror man ju att det bara är nu som det är svinjobbigt att vara anställd av Sveriges Radio. Men uppenbarligen redan på den tiden var man tvungen att extra knäcka som korvförsäljare och diskjockey i Skara.
Men jag tänkte kanske att det bara var den tidens flumskola. Alltså att vi kommer se det som om 20 år. Sådär. Nej, men på den tiden, den här Klinell, han sålde in massa konstiga saker till små konstiga shower till mindre städer i Sverige. Och sen hängde de, ja, liksom, Kalle Lind var där innan spriten började tära för mycket på honom. Och Ina, vi inte hört tala om det där länge nu när hon sitter i akademin. Men då satt hon där gladligen och snackade skit om någon jävla bok.
Jag tror det händer fortfarande än idag att Ulf Elvin står och kränger korv någonstans. Jag tror inte det är alldeles så, men jag tror han kanske gör det just nu.
Ja,
den här källaren har jag många roliga minnen ifrån. Speciellt när de busiga killarna kom, bröderna Bus, alltså Thomas Dafgård, idag vd på Dafgård, som borgmästare Söderlunds pojk, idag chefredaktör på GT, som nog var den värste. Honom fick jag portförbjuda många gånger för han länsade spelautomater, slängde in rökgranater i lokalen och mycket annat. Popgruppen The Sweet var största akten vi hade i Lidköping, men de skitade ner något fruktansvärt. De gjorde till och med samma sak som på Gröna Lund och sket i logen, för de orkade inte gå på toaletten. Alltså, vad är det för folk vi värt rör sig med egentligen?
Alltså, definitionen av bus här. Sitta och baja framför sina polare.
Kasta in granater.
Jag älskar det. Och då vill jag ju komma till det här pojksträcket som nämns tidigare i boken, när det är en klasskamrat som ligger och sover och Bert och hans polare trycker ner mögelost i halsen på honom. Ett pojksträck, fast nu för tiden säger Bert helt lipigt i boken också, skulle det väl kallas mobbing? Ja, det skulle det ju göra.
Men också det att han tar upp och skäms över det här med rockfordosten då. Mm. Men sen så, vi, säger han också att vi hittade stora nålar som vi trädde genom madrassen på tjejerna. Så de måste ha folk som små tjejer som har blivit spetsade på de här, för det måste ändå vara ganska tjocka nålar och de ska in liksom i den här madrassen.
Men det får man väl inte göra i Sverige längre.
Nej, de kallas det lite sexuella trakasserier.
Ja, sjukt.
Mm. Vi kan tänka att vi ska komma lite till Bert Karlssons humor. Vi ska lyssna här.
Ja, men vi kan ta den här familjen som var på en nudistläger. Och lille pojken hade jätteproblem för de var olika stora, de här snopparna och så. Och pappan hade ju svårt att förklara det här, så han drog till med att ja, de små, du vet, det är de fattiga. Och de stora, det är de rika. Då gick ju pappan och badade. Och då är det en kvart ungefär, så kom pojken och hoppade. Pappa, pappa, det sitter en gubbe med mamma och han blir bara rikare och rikare. Så kan det vara. Ja, det är bra.
Skulle ni beskriva Bert Karlsson som en kille som gillar att ha skoj vare sig vi andra gillar eller ej?
Ja. Ja, det, men det är ju själva liksom grundprincipen. Det är liksom, för att förstå Bert Karlsson så måste du förstå detta. Det här är en man som alltid har roligt oavsett hur det övriga sällskapet ställer sig.
Men som också inte kan berätta en historia. Varför gick han och badade? För jag menar, då börjar min hjärna omedelbart associera till krympande penisar. Och sen...
Du vill analysera den här vitsen.
Nej, men typ, jag har en hjärna.
Du sitter en farbror där borta som blir rikare och rikare och du blir bara fattigare och fattigare.
Ja, men det hade ju inte heller varit en bra historia, men liksom, vad fan...
Det var en ganska oskyldig historia för att vara Bert Karlsson.
Det här var den enda icke-rasistiska historia jag hittade på den här tiden.
Hur många var du tvungen att gå igenom, Johannes?
6 eller 7 stycken.
Alltså, var kommer den här ifrån? Är det liksom... Vem berättar historien
från? Kalle Schulman, tror jag.
Men han blev så, att Kalle Schulman blev så generad.
Han kanske inte tyckte den var kul, helt enkelt.
Bert Karlsson har ju inte bara gett ut den här boken, han har gett ut, jag har läst minst 3 andra Bert Karlsson-böcker. Dels boken Skandal, dels en bok om svamp och sen så då hans bästa fittvitsar finns också samlade.
Hur många var det?
Ja, det är 1000 tror jag.
Och det var bara de bästa?
Ja, precis. Han har inte tagit bort dem som är lite osmakliga.
Väldigt liksom urval och sållande.
Jag gillar det, Kalle, att du bara kan säga att du har läst de här 3 böckerna och det bara passerar. Det är ingen som tycker det är anmärkningsvärt. Inklusive svampbok.
Vem är värst? Bert Karlsson som skriver dessa böcker eller Kalle Lind som läser dem?
Ja, det är väl jag.
Här kom jag i kontakt, jag för första gången i kontakt med narkotika. För det visade sig att trubaduren var knarkare. Det visste jag inte från början, utan tyckte bara att han luktade så konstigt. Men knarket gjorde tydligen att han orkade spela hur länge som helst. Jag undrar rätt mycket över det här. Hur fan luktar den här trubaduren?
Ja, alltså, det är... spela hur länge som helst. Man tänker på schack, liksom. Men jag är från Göteborg och det finns mycket amfetamin där. Oavsett hur fult och ryskt amfetaminet än må vara och hur mycket vissa individer trycker i sig, så luktar man ju liksom inte.
Man luktar inte och man röker inte så ofta heller.
Nej. Rökte han?
Sa han inte det? Att han rökte?
Nej, jag tror bara det osade knark.
Det osade han.
Var sådana knarkos.
Ja, men om det är knarkos, då måste det vara cannabis som talar om.
Eller? Men det kan du inte spela. Hur
länge? Han luktar illa. Alltså, han var väl uteliggare. Det är ju knarkare. Ja. Det har man ju sett.
En helt vanlig manisk kashpundare.
Ja.
Okay.
Bert startar bingohall. Något som tar oss till stycket 1 kronor under badkaret. En och annan krona gick förstås vid sidan om redovisningen och skatten. För det fanns ju ingen möjlighet att kontrollera hur mycket som kom in. Jag åkte runt och hällde hinkvis med 1 kronor i bagageluckan på min Pontiac. En del av vinsten åkte jag med till pappa i Tidan och gömde under badkaret i plastpåsar. Pappa tyckte det var jättebra att vi garderade oss. Men det mesta tog jag nog ändå upp i deklarationen. Jag insåg nämligen tid att det är svårt att göra av med svarta pengar på något vettigt. Han köpte ju ändå en bil.
Jo, men det var inte för svarta pengar.
Men hur mycket... Jo, det var ju det han gjorde. Han sålde ju sina säckar för att köpa sin bil.
Det var sockret där.
Det här stycket är ju väldigt typiskt för hela boken. Han har inte fifflat med skatten, men han har lagt undan lite. Han la undan några kronor, det vill säga säckvis med pengar. Han tycker det är jätteviktigt att göra rätt för sig och att se till att man har lite extra under badkaret. Alltså det är typ 70 negationer på 4 rader. Som redaktör blir jag liksom vansinnig. Jag vill bara slå någon.
Det kan ju inte bara vara ett här du blev vansinnig.
Nej, men det här stycket är väldigt talande. För man kommer ur det här stycket och förstår ingenting. Eller jag gör inte det i alla fall.
Men principen är hela tiden att Bert Karlsson har alltid rätt. Alltså om han gör någonting olagligt så är det en... Det är lite kul. Det var ett roligt brott. Om han blir utsatt för ett brott så är det fruktansvärt. Och har vi ett fallerande rättssamhälle som inte genast kör bort de här romerna. Som ju ofta är de som utsätter honom.
Han är alltid liksom motarbetad av sosse-Sverige i allt han gör. Så att när han gör någonting som bryter mot reglerna så är det ett fuck you liksom mot alla så här, den här bestämmelser, det här liksom förmyndar staten och sådana saker. Och han har den här grejen när han startade ett disco. Är det Linköping?
Linköping.
Ja, det är inte så stor skillnad. Men är det en och det. Eller hur?
Ja.
Eller?
Bandy och
jag tror det är lite skillnad om du ska
dit. Jo, men rent stavmässigt. Och vad heter det? Och där har han att han det är alltid någon som att de ser till att han är tvungen att ha toaletter till exempel. Och såna grejer och det är fruktansvärda omständigheter och det är bara sosse-Sverige som kommer med under regler hela tiden. Och sen så är det någon som dör i den här
I det här,
för att det är inte någon som jobbar där. Ja, det är någon som blir
hjältrampad. För just den kvällen råkar Bert Karlsson inte vara där. Hade han varit där eller lite underförstått att han ju räddat tösen.
Ja, som blir hjältrampad i en kö. Och det är fruktansvärt liksom. Men det summan av kardemumman i det är bara liksom att myndigheterna påpekar att uppenbarligen så är det här bara en enda stor svart klubb. Så ni får inte vara här längre. Men då istället så är det sosse-Sverige som liksom använder det här som ett angreppssätt på honom för att stänga ner hans verksamhet. Liksom.
Ja, för de hatar entreprenörer.
Ja, de hatar entreprenörer. Mm.
Bert råkar ut för en anställd som försöker bedra honom, men han gillrar en fälla och fångar honom. Jag ställde ett ultimatum till killen. Antingen polisanmäler jag dig eller också söker du jobb hos Ulla Björkman i Skara. Lyckades han förstöra hennes satsning så lovade jag att han skulle få ta tillbaka jobbet hos mig. Det var förstås ett erbjudande han inte kunde tacka nej till. Ulla, Christer Björkmans mamma, var nämligen känd som roulette-drottningen i Borås. Och hon hade givetvis börjat med bingo. Nu tänkte hon öppna en bingohall i Skara och skulle bli en svår konkurrent. Vi kom därför överens med den här killen att han på ett snyggt sätt skulle köra slut på Ullas satsning i Skara. Han sökte jobbet som föreståndare och fick det såklart. Han skulle vara snål med kaffet och inte ge några extra poletter när tanterna växlade. Det gjorde att folk lämnade stället ganska snabbt för de tyckte att det var en snål bingo. Det tog honom bara ett par veckor att köra ner Ullas bingoverksamhet i Skara totalt och hon fattade ingenting. Bert kör verkligen med sin egen rättvisa där på slätta, va?
Ja. Jag älskar den här anekdoten så många skäl. Bland annat här att det är Christer Björkmans mamma. Och att hon kallas för roulette-drottningen i Skara.
I Borås.
I Borås, förlåt.
Men det är också så här, hur gärna ville den här killen ha kvar sitt jobb hos Bert Karlsson? Hur bra arbetsgivare är Bert Karlsson? Hur gött är det att gå till jobbet? Uppenbarligen så gött att man kan tänka sig att typ köra ner en oskyldig människa, hela dess verksamhet, bara för att få en chans att få komma tillbaka och räkna poletter hos Bert Karlsson. Det gör att jag ifrågasätter sanningshalten i den här historien.
Du tror att en kvinna som kallas roulette-drottningen i Borås är en oskyldig kvinna?
Nej, men han hade hon gjort något rötet, han hade ju skrivit det. Det är ju inte som att han har liksom att de brukar sopa under mattan om det är någon som till exempel har typ tagit hans parkeringsplats eller spelat in en bättre låt än vad han har gjort eller så.
Men alltså, för ibland får jag känslan att han vill leva i ett rättlöst samhälle. För av det lilla som jag läste så var det ändå på något sätt som att folk kunde stjäla saker från honom. Detta kan vara liksom påhittat från hans sida, de har absolut inte gjort det. Men liksom att folk kan stjäla hans låtar eller bara liksom ta hundratusentals kronor av honom. Och han går inte till polisen. Utan han bara liksom rycker på axlarna och hämnas lite. Det är ett tjuvnyp tillbaka.
Ja, men jag är med på det. Jag upplever också lite grann i det, genom hela boken, att Skara blir så här Sveriges Compton.
Ja.
Och det visste inte jag att det var så faktiskt. Men det är mycket sånt.
Man golar inte i Berts värld.
Nej.
Nu startar Bert i alla fall Marianne. Och här kommer till kapitlet Skärandet. Jag har ingen aning om varför det heter så. Hela första perioden för Marianne byggde på samma princip. Coverinspelningar av gamla låtar med ett nytt sound. Jämför man så är det ingen större skillnad på vad som hände här och det som tidigare hänt i Nashville och sedan i Detroit. Även om jag inte visste det då. Vi skapade Skara-soundet enligt samma principer utan att vara medvetna om det. Alltså, nog för att Christer Sjögren är Karlstads Elvis. Men det är verkligen att spela in covers något som är helt unikt för Nashville och Skara.
Ja, soundmässigt är det ju ändå lite skillnad mellan, säg, Johnny Cash och Jigs. Det får man väl säga. Men själva principen, vad han menar är väl att det är som ett litet litet bolag som där liksom bara råkar dit råkar dras en massa liksom genier då i Nashvilles fall, kanske inte så stora genier i Skaras fall, men som liksom är oberoende av de etablerade bolagen i Stockholm och så här skapar liksom sin grej. Det är väl där han gör kopplingen. Jag hoppas att han inte jämför min jojo alltså med Jigs med Ring of Fire. Jag hoppas att han inte drar kopplingen så långt.
På Air Music träffade jag förresten George Martin som ju skapade Beatles sound. Jag har däremot aldrig spelat in en enda Beatles-låt för de har inte passat för det jag sysslar med. Visst, de är musikaliskt bra men för komplicerade och inte direkt covervänliga. Va? Då funkade ABBA bättre. Hela dansbandsgenren handlar om att spela låtar som fungerar. De ska vara enkla utan att vara banala. Enkla utan att vara banala för oss i kapitlet Smurfarna gjorde succé. Klasse Möllberg träffade jag då han var kommunalkoordinator för sommaraktiviteterna i Grebbestad och höll i fotbollsturneringarna där. Efter det hade jag använt honom på våra guldfester för han var en entertainer som specialiserade sig på musikaliska jippon. Han var helt enkelt perfekt att ha som smurf. Smurfarna blev en riktig storsäljare men sedan fick han nog för han tyckte att han blev en smurf istället för Klasse Möllberg. Det fanns ju en artistisk risk med det naturligtvis. Så här i retrospekt, skulle ni säga att Klasses anseende skulle ha skadats på att fortsätta vara smurf?
Ja, alltså, ja gud ja. Nu har han ju bara fått liksom stå och sjunga framför barn i kostym hela livet.
Ja, just det. Det kan ju inte Klasse Möllberg tänka sig. Behöver stå och spöka ut sig.
Framför kids.
Stå och sjunga låta.
Skönt att han gjorde sig av med det oket alltså.
Ja, och satsa på sin seriösa karriär som fotbollskoordinator. Eller vad var det han var?
Han var kommunalkoordinator för
fotbollsmatcherna i Grebbestad. Ja. Som svar på din fråga, jag tror att Klasse Möllberg hade varit exakt lika respekterad om man fortsatte göra småflåtar.
Bland barn som älskar utklädda män.
Och bland alla andra.
Okay.
Vi går vidare till kapitlet Guldåren. Och här ligger stycket Biskopen negativ till Herreys. De här killarna var mormoner och jag blev uppkallad till Skaras biskop Helge Brattgård som höll en lång utläggning om hur fel den här religionen var som tillät både det ena och det andra, bland annat månggifte. Han avrådde mig bestämt att fortfarande jobba med dem, men jag svarade bara att jag inte blandade ihop musik och religion. Han visste inte hur rätt han egentligen hade, fast inte av det skälet han trodde. Jonathan Unge,
ja.
Du har en släkting som är biskop. Är det vanligt där att skivbolagsdirektörer kallas upp till biskopen eller lever Bert Karlsson världens konstigaste liv?
Så var det i Sosesverige. Gudskelå har Bert och Ian knäckt den ryggen.
Segen överraskade oss allihop. Nu har Herreys vunnit Melodifestivalen. Herreys var nog det sämsta sångmässigt sätt som har vunnit Melodifestivalen. Speciellt när de sjöng om låten var inte roligt. Men låten var bra och de gjorde dessutom ett starkt scenframträdande. Alltså, tycker Bert egentligen att någon artist han gett ut är speciellt bra?
Jag tror han älskar alla artister. Men här handlar det igen om hans sätt att skriva på. Alltså mängden män i den här boken. Och då är det inte de typ 7000 namngivna männen. Utan alltså ordet män, det förekommer så jävla ofta så det är helt omöjligt att veta vad han menar. Låten var bra, men den var dålig. Jag betalar skatt, men det gjorde jag ju inte.
Men
det var socker, men
var idiot,
det var knappt.
Men han var
jag hatar invandrare, men jag känner en som är rätt lugn. Alltså det är helt omöjligt att veta vad han menar.
Men varför gör han det? Varför gör han så hela? För han gör verkligen det, du har rätt i det, han gör det hela tiden. Han hyllar något och säger att det är piss.
Det är väl hans bild av ärlighet, antar jag.
Eller är det bara...
Han säger ju alltid vad han tycker.
Ja, ja.
Och så säger han allt han tycker. Men ofta tycker man ju någonting är både bra och dåligt. Ja. Han säger allt han tycker. Ja.
Ett annat berättartekniskt knep han ägnar sig åt är att han berättar vad han ska berätta innan han berättar det. Nu ska jag dra en riktigt rolig historia, men den har ett sorgligt slut. Sen kommer det en rolig historia med ett sorgligt slut.
Inte så rolig historia.
Nej, och inte så sorgligt slut. Så man blir alltid lite underraskad. Men han presenterar alltid väldigt tydligt vad hans intention är. Okay. Liksom.
Enda överraskning är en ständig liten besvikelse.
Ja, en naggande. Ja.
The Pinks lanserar jag däremot i ett mycket udda sammanhang. Vid den här tiden var det nämligen fult att driva företag. Och polisens nya ekorotlar jagade kända personer för att skaffa sig publicitet. Det var en hets på företagandet helt enkelt. Man förstod inte att Sveriges välstånd byggde på företagandet utan den som drev eget företag var en misstänkt person. Men jag hade alltid skött mina affärer. Och varje revision hade slutat på plus för mig eftersom de hittat missade avdrag. Så för mig var det ännu mer främmande att råka ut för det jag gjorde. Jag trodde knappt det var sant. Men jag tänkte utnyttja det här. Så jag tog in några journalisterna i cellen och lanserade min nya grupp The Pinks. Där slog jag två flugor i en smäll. Dels fick jag min nya grupp PR. Dels kunde jag visa att jag inte var det minsta nedslagen utan jobba på som vanligt. Utnyttjade han alltså sin påstådda ekonomiska brottslighet för att marknadsföra barn.
Jag känner att jag vill höra fler anekdoter om The Pinks. Jag känner att det var liksom hela tiden som kom inte med grejer om The Pinks, men de är verkligen märkligt försvunna ur hans
biografi.
Jag vill veta mycket mer. Örjan i The Pinks nämns inte överhuvudtaget. Han den lite längre, han som måste vara ett mobboffer redan då. Alltså som hängde, han var ju 14 och de andra.
Han hade fjunmustaschen.
Ja, precis. Mm. Varför skriver han inte om honom?
Jag tyckte att han skrev så mycket om The Pinks i boken att jag tänkte att han hade någon slags nylansering på gång.
Du tänkte att jag aldrig läst en bok där The Pinks nämns så många gånger.
Exakt så. Men våra hyllor hemma.
När era två världar krockar.
Ja, krockar.
Men alltså, först känns han lite som den här producenten i Wag the Dog, alltså Dustin Hoffman spelar. Att vad som än händer så är det lugnt för att han kan spinna det här på något sätt. Det gör ingenting att alla har knarkat ihjäl sig någonting. Man kan alltid fixa det på något sätt. Och sen så tycker jag det är konstigt också det att han säger att han har allt under kontroll. För han hade väl typ 3 eller 4 konkurser bakom sig vid det här laget. Plus att jag visste inte att 80-talet var som fruktansvärt företags- och affärshatande tidsålder.
Det var det. Men, det var ju Sosse-Sverige.
Jo, det var klart. Sosse-Sverige, det har du en poäng. Där har du Bert en poäng.
Billy Butt blev en nära kompis. Billy blev en ganska nära kompis. Bland annat körade han på Häng med, häng med, Nydemokratis kampsång. Men för att få uppmärksamhet gjorde han precis vad som helst. Under min politiska period gick han ut med debattartiklar och bluffade att han hade hört mig säga både det ena och det andra. Det var ren lögn alltihop. Och helt sjukt av DN att ta in hans insändare. Men så gick det till. Jag var ju väldigt upprörd och tänkte knäcka honom. Jag visste att journalisten Tony Kaplan, som har judisk bakgrund, var en stark motståndare till Billy sedan denna sagt till Tony, med hänvisning till hans bakgrund, att det var så synd att de missade dig. Sån var han mot alla han hade kontroverser med, men egentligen menar han inget illa. Skulle ni säga att Bert har något av en förlåtande karaktär?
Ja, han känner sig väl själv som han känner andra. Han har väl sagt säkert... väl så förelämpande saker. Och han vet ju att han menar inget illa. Så då är vi billig likadan, tänker han. Så tror jag att Bert tänker. Jag tycker vi ska hänga kvar. Kommer vi få höra Häng med, häng med?
Ja, det kan bli lite Häng med.
Har du lagt in den?
Ja, lite grann.
En bortglömd evergreen. Borde vara en evergreen. Häng med, häng med.
Nu kommer vi till hänga dig med.
Här kommer vi. Som hatar allt förmynderi. Häng med, häng med.
Okej, det här börjar bli liv.
Vi kämpar och slåss. För vi har drag. Här in under vår galoss. Nu samlas vi till uppror och kamp. Ja, hela Sverige gör ett jätteavstamp. Mot byråkrati och förmyndarstat. Mot
det obehagliga här är att se Kalles blick.
Häng med, häng med. Ja, förlåt. Jag är lite grann som en pavlovsk hund. Nämn häng med så måste den fungas. Jag ber om ursäkt för detta. Det är en betingad reflex.
Jag skulle
reflex.
Inte vilja kasta in dig på en vit maktfest.
Trigger warning. Inte jag heller.
Kommer vi komma till våldtäktsanklagelserna?
Ja, vi kommer till det nu. För nästa stycke i den här texten heter borde åkt fast för bedrägeri men inte våldtäkt. Jag var alltså riktigt glad just när han åkte dit för den där våldtäktshistorien. Men efteråt tycker jag att det var fruktansvärt. De här tjejerna var ju sådana som till varje pris vill bli något och göra vad som helst. Men han åkte dit för våldtäkt. Det sägs ju att han har en så liten pitt att han på sin höjd skulle kunna åka dit för irritation, men inte mer. Inte vet jag om det är sant, men inte var det våldtäkt. Alltså var det här någonstans? Ni liksom, jag börjar komma ihåg varför Bert Karlsson är en jävla idiot.
Jag inser att det finns jättemycket som är upprörande med den här historien och jag vill inte låta som en kallhjärtad idiot här, men ordet pitt, det är det som alltså stör mig. Det är så jävla vidrigt, för det är sådär ålderdomligt och grovt på samma gång. Så de enda som använder ordet pitt är liksom snuskiga gubbar som är 70 plus. Det är verkligen svenskans äckligaste jävla ord.
Ja, pitt är äckligt. Pitt är... Jag ger dig det.
Det är mycket som är äckligt. Jag vill inte på något
det
sätt...
Vi ska diskutera vad som
nej,
är äckligt.
Nej, det är jätteäckligt att han hävdar att kvinnor inte kan bli våldtagna om de vill bli kända och sånt. Men jag vill ändå bara säga det här om Pitt.
Det är ett konstigt sammanhang att dra den här förelämpningen om Billy Booth just när man ska liksom försvara honom för någonting otäckt. Jag ska bara dra det. Det finns ett roligt skämt om honom som är väldigt, väldigt förelämpande. Jag bara drar det förbifarten. Lite konstigt. Billy Booth, han dömdes ju för våldtäkt och det står ju i domen att ett av skälen till att rätten förutsatte att han var skyldig, det var att han såg så jävlig ut. Det står ju mer eller mindre uttryckligen. Med det utseendet.
Det har alltså sorts omvänt, så man brukar säga om, alltså att kvinnorna skyller sig själva för att de klär sig utmanande.
Rätten och han säger, bara... vi har väldigt, väldigt svårt att tro att någon vill ligga med dig, Billy.
Ja, precis.
Ja. Det, detta är sanning. Det...
Men jag gillar också din sorts talare, tycker jag, med Bert Karlsson, att han sitter där vid köksbordet på morgonen, slår upp dagstidningen, morgontidningen och skrockar gott åt att Billy Butta åkt fast för våldtäktsanklagelser. För att då är det fortfarande kul. Det är som ett härligt litet som ett roligt skämt. Men sen när han faktiskt döms och åker i fängelse så är det, nej men nu har man dragit det här skämtet för långt. Som att det liksom bara är som att det är ett slapstick eller någonting som har gått överstyr.
Det är en del annat som går överstyr. Vi kommer till nästa kapitel som heter Romerna portades. Det var det året då jag portade romer från anläggningen blev det ganska mycket rabalder. Anledningen till mitt beslut var att jag personligen hade tagit 70 romer för stöld och som mest tog jag 24 stycken på en dag. I sammanhanget bör nämnas att jag arbetat tillsammans med Katarina Taikon i samband med Katitsi-böckerna. Så jag känner mycket väl till romernas kultur. Tre av mina artister har dessutom varit romer, så jag har definitivt inget emot romer. Men jag kan inte med människor som inte sköter sig, och det gäller alla oavsett var de kommer ifrån. Så... Med det här är det alltså det rimligaste att göra att porta en hel folkgrupp från Skara Sommarland.
Alltså, vilka är vi att döma? Är det någon här som har varit med och skrivit Katitsi-böckerna? Är det någon här inne som har tre romer anställda? Nej, men då är ju
Bert fullständigt tolkningsförändring till Katitsi-böckerna var.
Ja, man undrar ju det. Mm.
Han stavar även fel till Katitsi.
Ja, det är inte den enda han stavar fel till. Ulf Elving stavar han också konsekvent fel till. Och,
Många ordupprepningar också, så här dubbelmän.
Många kompisar han har skrivit en fel namn på. Och så.
Men vad han jobbar. Alltså, han driver musikbolag.
Han är inte
han, vad heter det? Han driver ett sommarland. Han och hittar ändå folkgrupp. Tid att haffa 70 romer.
Ja.
Det får man då säga.
Ett föredöme.
Ja.
Det här med att Bert gör personliga utredningar kommer till en extrem i kapitlet. Satte själv stopp för inbrotten. En historia som däremot aldrig omnämns i media, eftersom jag inte berättade om den, var hur jag stoppade ett ungdomsgäng som gjorde upprepade inbrott på Sommarland. Eftersom jag misstänkte att det var ungdomar från samhället Axvall helt nära Sommarland, började jag infiltrera ungdomsgängen där. Jag tänker väl lite att det var så här han såg ut. Det här skulle polisen aldrig ha klarat, för de kan inte komma lika nära ungdomarna som jag. Dessutom blev det stopp på inbrotten. Killen jag tog först var gängledaren och han kom sedan in på rätt spår. Hur lätt har ni att föreställa er Bert Karlsson infiltrera ett ungdomsgäng?
Ja, det är väl att veta mer. Det är inte så ofta när man läser den här boken som man tänker. Det är när det handlar om The Pinks och det är när det handlar om när han infiltrerar ungdomsgäng. Det här skulle jag vilja att du skrev några sidor till, Bert. Väldigt ofta annars tänker jag, här var lite för många sidor och bläddrar lite snabbt. Men här hade jag väl inte hållit detaljer.
Nej, men seriöst, en person som använder ordet pitt kan väl inte infiltrera ett ungdomsgäng?
Det här var ju på 80-talet, det var pitt hippt.
Nej, men han säger han inte.
Jo.
Men han säger det, menar han att han liksom att han köpte ut sprit åt dem, att han liksom var den äckliga gubben som sålde porr till dem? Är det det han menar när han säger att han...
Och sen kom han liksom längre och längre in i cirkeln, ja. Att han fick träffa ledaren.
Jag vet inte hur det funkar i Compton/Axvall, men det verkar rimligt.
Nästa kapitel heter Flyktingförläggning, en lönsam affär. Och här så ska han då berätta vilken schysst kille han är, för att de vill lägga ner hans flyktingförläggning. Och då skriver han: en familj jobbade hos oss på Malibu och några turkbulgarer jobbade i parken, och som ersättning fick de ta hand om alla tomburkar. De hade samlat nästan 50 000 kronor som de sedan åkte hem och köpte en restaurang för. Var Bert alltså så bussig att han lät det här gänget jobba för tomburkar på Skara Sommarland?
Ja, de fick monopol på tomburkarna. Ni har alla tomburkar här, ni är era. Det är bara att samla ihop dem.
Alltså, jag litar inte heller jättemycket på Berts förmåga att liksom se hur andra människor omkring honom mår. För på sidan efter den här anekdoten, vet jag inte om ni noterade det.
Bert Karlsson inte är psykologutbildad.
Ja, på sidan efter så är det ett kort på när han har förklarat hur mycket de här turkbulgarerna älskar honom när de får plocka hans burkar. Så är det ett kort på Bert Karlsson bland ett gäng flyktingbarn och han ler in i kameran. Vi har det här. Och barnet gråter uppenbarligen och vill därifrån. Det här är alltså på sidan efter. Och då tänker jag att hans förmåga att se andra människors behov är något begränsad.
Du menar att Bert ser lite gladare ut än barnen?
Han är inte en sån person som liksom känner in alla i rummet nödvändigtvis. Nej, så tror jag.
Det är faktiskt en helt fantastisk bild, för att det är alla andra är liksom håller på gråter eller liksom processar det är liksom krigstrauma eller bara traumat att sitta bredvid Bert Karlsson som de alltså just nu, han är superglad.
Jag ska tatuera in den bilden på ryggen.
Ja.
Vi går till kapitlet drag under galoscherna.
Häng med.
Ny demokrati dansar in på den inrikespolitiska scenen på allvar genom det formella partibildandet i februari i år. Ett borgerligt parti till höger om Moderaterna formulerade sina ambitioner.
Mm.
Ja, häng med.
Och då skriver han, visst har jag haft åsikter och därför har jag varit tacksam för tidningar och medier överhuvudtaget. Jag ser mig själv som en medelsvensson som uttrycker saker och vågar stå för dem. Så att starta ett parti var främmande för mig som något kan bli. Jag har aldrig gillat att sitta i långa möten och det är det politiker gör istället för att uträtta något. Alltså, han är ju trots allt en miljonär som driver nöjesparker och flyktingförläggningar. Hur mycket av en medelsvensson är han egentligen?
Jo, men han är väl kanske det i sina åsikter och sitt sätt att vara. Vad han vill säga är att han är ju inte förfinad. Han är ju inte en sån som Pierre Schori som byter kostym varje dag, utan han byter inte kalsonger ens varje dag. Han är ju den sortens vanligt folk.
Han är dum i huvudet och skryter om det, är det det du menar?
Ja, det gör väl vanligt folk.
Ja, okej. Okay.
Ian var en fantastisk organisatör och utan det hade det aldrig gått. Problemet var bara att han hade förmåga att hitta en massa idioter. Jag kan dock påstå att alla idioter som kom in i Ny Demokrati, de hade Ian på ett hittat eller fått tag på olika sätt. På något sätt älskar han den här typen av människor. Pratar han om sig själv här? Vi tog ut ett antal kandidater var, så det var väl egentligen ganska bra fördelat. Men han tog med väldigt många konstiga personer. Ser alltså Bert fördelningen 50% idioter i ett parti som en bra fördelning?
Det är en svinbra fördelning. Och det är inte bara på partinivå, utan det är något av ett lifehack som jag delar med mig av nu. Alltså, om man bara väljer ut människor som man inte tycker är idioter, då får man också ta fullt ansvar för det man gör. Man kan tänka på det om man har en parrelation till exempel. Om man blir ihop med en idiot och så får man barn och så blir det barnet en idiot, då har man ju någon att skylla på. Och det är väl lite så Bert tänkte med Ny Demokrati, tror jag. Att liksom, om man har några som är helt dumma i huvudet så kan man alltid liksom ta rygg där.
Jag tror det skulle komma smart till att det var det Berts fru tänkte.
Mm. Ja. Men hon nämns inte så mycket i boken. Jag känner inte att jag känner henne.
Britt-Marie, nej. Britt-Marie kommer inte närmare mig efter den här boken.
Nej. Men jag håller också med om att 50% idioter i ett parti är väldigt, väldigt bra. Mm. Komikern Aron Flam har läst någon italiensk filosof som menar att mängden idioter är konstant och den är konstant på 50%. Så i vilket givet sammanhang som helst så är det alltid 50% idioter.
Men idioter i förhållande till vad?
Alltså även i det här sammanhanget så är det 50% idioter. Ja. Och skulle du och jag gå härifrån så skulle du fortfarande vara 50% idioter i den här soffan liksom.
Ja, men alltså men jag är med där liksom i en parlamentaristisk alltså det ska representera folket någonstans.
Och då tycker jag 50% idioter, nej, det är lätt som folkförakt, det vill jag inte säga. Jag tar tillbaka det.
Men en viss procent idioter finns ju uppenbarligen i samhället.
50.
Och de måste ju representeras. Ja. Jag gillar den här passagen. Jag tycker den är en av de bättre i boken.
Normally being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. and United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Apropå idioter i partiet så kommer vi till nästa stycke. John Bovin, en katastrof för partiet. John Bovin var en av de härligaste killarna med det ärligaste uppsåtet. För han ville verkligen förändra. Men han uttryckte sig på ett sätt som egentligen var omöjligt att ha dem i partiet.
Förr dog 2-3 ungar utav olika katastrofer. Exempelvis att de blev uppkäkna av några vilt djur av något slag. Och många dog av svält och sjukdomar. Kvar blev 2-3 stycken. Alltså så fungerar det ganska bra. Och sen nu med våra pengar då, i princip, så hjälper vi dessa så det blir inga dödsfall och då blir det katastrof.
En gång skulle han demonstrera mot någonting och kom med en stor grävskopa till riksdagshuset. Det var det livsfarligt att köra. Riksdagshuset var ju så dåligt förankrat eftersom grunden var så svag. Så när han kom fick hela riksdagen panik. Vi får ändå ge Nydemokrati att det är mer verkstad än vad det faktiskt är järnverksamhet där, va?
Alltså, John Bovin är ju tyvärr försvunnen. Den här grävskopan pryder ju omslaget till hans bok Riksdagen kan dra åt helvete, som jag förutsätter att vi alla har i bokhyllan. Men han är ju ett par andra citat som han inte alls kommenterar. John Bovin är också känd för att han gick upp efter liksom 5 timmars parlamenterande i riksdagen om samkönade adoptioner. Så gick han ju upp och gjorde det här med fingertopparna mot. Det här går inte. Två fingerringar mot varann går inte. Men fingret i ringhålet går. Så enkelt är det. Det är han ju också känd för. Efter att den här turbulensen med Demokrati och Ian och Bert hade hoppat av och det var en massa olika rättshaverister som slogs, de var aldrig riktigt ens vem som var partiordförande. Men till slut blev John Bovin partiordförande. Tills han blev utkörd av partiet för att han hade kallat flera av partimedlemmarna för fittor. Tillfrågan om detta, men varför gör du så? Du menar han på, ja det tar man väl som ett skämt, annars är man ingen nydemokrat. Citat John Bovin, som sagt, tyvärr försvunnen från det allmänna medvetandet.
Och där känns det ju som att han har värt stöd i att man ska ta det som
ja,
ett skämt.
Ja, man ta det som ett skämt. Hallå din jävla fitta, det var väl ett skämt?
Ja, det är helt,
du skrattar ju, det var
helt vanligt, ja, pojkbus.
Det är också så konstigt argument att det var därför han inte fick köra en grävskopa. För att hela riksdagshuset ligger på väldigt skakig grund. Alltså att Bovin, den här galningen, kommer körandes med alltså flera tons tung maskin på en, liksom en gågata. Och att det liksom är då att det just den här just grunden inte tål det. För jag kan tänka mig att det fanns massa andra argument för varför inte den här liksom tokspåniga människan fick köra liksom en grävmaskin fram och tillbaks till riksdagen.
Jag tror det fanns en ärlig rädsla för att han faktiskt skulle meja ner riksdagshuset. Ja. Alltså han var ju spritsprångande.
Vi går till kapitlet Jag var riksdagens dummaste. Den absolut dummaste jäveln av alla i hela riksdagen var Bengt Westerberg. Han pratade aldrig med chaufförerna och var allmänt otrevlig, nedlåtande, arrogant och stöddig. Det är inte underligt att han internt inom partiet gick under epitetet Lill-Hitler. Åtskilliga av oss som kommit in i riksdagen för att de ville ha en position och andra för att de ville få pension. En del trodde att det var partiprogrammet som avgjorde att folk röstade på oss, men det var ju personval och det var mig och Ian folk röstat på, så det borde vara uppenbart, men det trodde de inte. Men Harriet Colliander är ett bra exempel. Hon blev partiledare tack vare mig, för jag tyckte att hon var förnuftig och väldigt bra. Men så fort hon blev vald så missuppfattade hon sin situation. Hon hade ett förhållande med en i riksdagsgruppen som hon faktiskt lyssnade på. Men när det till slut tog slut hittade hon ambassadören i Köpenhamn och då försvann det sunda förnuftet totalt. Hon kanske var kär. Dessutom var hon både smickrad och stressad av att hon jagades av riksdagens kåtaste, det vill säga Thage G. Pettersson. Det är inte för inte som man uttalar hans namn Thage G. Pettersson. Hade ni en aning om att Thage G. Pettersson var riksdagens kåtaste?
Jag har hört det innan.
Ja, du har hört det innan. Ja, för jag litar inte på mitt liv som Bert som enda källa. Jag vill alltid ha en till källa. Alltid.
Det är så himla cynisk.
Ja, det är trist.
Har alla en bild av Thage G. Pettersson framför sig? Det ser ni väl,
att han är
riksdagens kåtaste. Så här, klassisk betongsosse. Jag vill börja där med Lill Hitler. Han återkommer till det, alltså, han är så förtjust i det att han berättar det flera gånger. Dessutom lite olika, för ibland heter han Lill Hitler, ibland Lille Hitler. Återigen ett exempel på Bert Karlsson ger ut en bok utan att ha läst den.
Ny demokrati betraktades som rasistiskt. Vårt parti blev efterhand ganska handlingsförlamat på grund av alla anklagelser om rasism. Tyvärr fick kritiken mycket bränsle av att en del nydemokrater var vårdslösa med orden. Ian lurade till exempel Vivian Fransén att bli den söta superrasisten, vilket var alldeles fel. Hon gjorde bara som Ian sa till henne. Hon var en schysst kvinna, idrottsintresserad och intresserad av folk överhuvudtaget. Men Ian instruerade henne i detalj vad hon skulle säga. Idrottsintresserad och intresserad av folk, det är väl i och för sig inte ett direkt motsatsförhållande till den söta superrasisten. Jag menar, Hitler arrangerar väl OS?
Det är också lite motsägelsefullt där. Om det är inget rasistiskt parti, men partiledaren Ian Wachtmeister, han hetsar sina partimedlemmar att uttala sig rasistiskt. Det är ju faktiskt det han skriver. Så att, ja... Han är lite inkonsekvent. Det tror jag vi alla är överens om i det här laget. Jag tror vi har lett den tesen i bevis.
Men jag tycker att det är konstigt att han inte tar upp att hon är djurvän. För det brukar man alltid säga om rasister. Så det är lite konstigt.
De är ofta det.
Men det vet vi inte om hon är. Vivian Fransén kanske hatar djur.
Nej.
Hon kanske går runt på stan och liksom hugger i katten.
Jag har tillräckligt många källor på att rasister älskar djur. Den står jag fast vid.
Ja.
Ultima Thule.
Om rasister. Ja.
En inte helt lyckad satsning. En grupp som jag uppmärksammat eftersom det pratades mycket om dem ute på skolorna var Ultima Thule. Jag undrar vilka de var och tog kontakt med dem. Det visade sig att de hade spelat in flera skivor på eget bolag men inte lyckats få ut dem. Själv betecknade jag dem egentligen som en variant av Eddie Medusa, men det fanns tolkningar av deras texter som klassade dem som nazister, fast det förnekar dem. För att förvissa mig om att det inte var några problem förknippade med dem kontaktade jag Socialdemokraternas expert och talesman på området, Anders Karlberg på Fryshuset. Han försäkrade mig om att de var rumsrena och att de utgjorde en viktig länk i arbetet med att nå de ungdomar som drog åt nynazistiska hållet. Grönt ljus från experterna alltså.
Det ser ut som att vara en man som vi tycker är värd väldigt, väldigt mycket, Anders Karlberg.
Ett gäng ungdomar i bomberjacka med kända Sverige.
Ja, gammal. Det är härligt att identifiera mig med Sverige. Det är skönt att höra.
Anders Karlberg hör alltså ett antal skinnhuven i bomberjacka kända Sverige och tror att de menar honom. Hur kraftig förnekelse lider den här karln av egentligen?
Alltså jag har så dålig koll på honom. Jag kan ingenting om honom.
Anders Karlberg, han var med och ockuperade kårhuset 68 och stod och hojta och var maoist på den tiden. Sen så grundade han då Fryshuset i Stockholm där han hade mycket så här liksom, vi ska liksom, det var mycket värstingresor och mycket, så att vi tar hit liksom buset och så ska de liksom få göra saker. Han skulle starta en skola, man skulle lära sig matte genom att bygga väggar, för då får man liksom beräkna hur mycket betong som används. Så, jag tror nog, om jag ska vara, jag tror att han ville väl. Jag tror att han gjorde fel.
Vad åstadkom jag egentligen i riksdagen? Slutet på Ny demokrati var rena anarkin. Ingen hade längre någon kontroll över vad som hände, utan det var bara en transportsträcka till graven. Alla kastade sig över miljonerna i partikassan. Det var rent sjukt att se vilka monster man hade skapat. Själv vann jag inget ekonomiskt på mitt inhopp i politiken, för det äventyret kostade mig sammanlagt 200 miljoner. Känns inte Bert lite som någon som är lite bättre på att starta än att fullfölja projekt?
Jo, men det utmärker väl entreprenörer, är det inte så? Det är det man gör. Man är väldigt bra på att få igång saker. Men sen, det här liksom att vidmakthålla någonting är ju tråkigt. Sen
det är för brastlöshet.
Mm. Ja.
Alltså, jag är inte den som ska ifrågasätta Bert Karlsson och vad han säger. Men det är ett väldigt slängande med ganska stora summor hit och dit.
Var kommer den siffran? Vet du att det var 200
miljoner? Någon annan gång han har tjänat 70 miljoner på sin bingoverksamhet på 2 år. Det kanske är möjligt, men det är jävla mycket pengar. Och att någon gång så hade han fått en check på 7 miljoner och då hade han räknat ut att i dagens värde hade det varit, vad var det, 50 miljoner eller något sånt där.
Också när han i samma mening kallar några kronor och säckvis med pengar för samma summa.
Ja, precis.
Så blir man ju lite, ja men jag håller med.
Det finns liksom, jag tror bara att han drar till med summor. Jag tror.
Ja, särskilt när det är summor som man faktiskt inte fått. Så summor som man, hade jag bara satsat på den hästen, hade jag bara signat Flamingo-kvintetten, då hade jag tjänat 43 miljoner. Ja. Vad kommer den siffran.
Ja, men han säger också några gånger att de försökte sätta dit honom för att men hans revisorer var så bra för att det var enda gången som revisorerna kom och kollade någonting så hittade de fler avdrag. Men efter att ha läst den här boken så vill jag ge en liten plink till Skatteverket. Gå igenom hans siffror. Jag tror att ni kan hitta någonting.
Och alltså, kolla under badkaret.
Jag tror faktiskt som Skatteverket, om ni lägger in en liten rassiga där, så tror jag att ni kan hitta en liten extra lapp i skattepengar. Det tror jag.
De kanske inte behöver gå hem till Bert och säga vi kommer imorgon den gången som de gör i boken. För det gör de ju med en rassiga. Känns onödigt.
Ja.
Nu kommer vi in på den lite märkligare delen av den här boken. Det har ju varit en ganska naturlig och självbiografi ett tag. Men nu kommer kapitlet varför kommer alla från Skövde? En fråga man kan ställa sig är varför så många kända personer kommer från Skövde. Listan kan göras nästan hur lång som helst. Inom tv och radio har vi Fredrik Bergfrad, Christer Ulfbåge, Helena Sotnert och Lotta Bromé. Bland underhållarna finns Robert Gustafsson, Rulle Lövgren, Rune, lanthandlaren Sundberg och Mats Ljung. Skådespelaren Thomas Fontén är ett annat exempel. Kändisadvokaten Hans-Olof Strandberg kommer också från Skövde. Kulturpersonligheten och akademiledamoten Kristina Lugn ännu. Alltså vad fan får vi veta det här för?
Alltså längre ner kommer ju också brorsan till Gladiator Isor samt Abbas allt i allo på riktigt liksom, hans definition av kända personer, alltså om det är så här att om man, det är lite mer att han tänker att om man har bott där så är man känd för att han känner dem. Jag kan ha blivit sjukt många för mig kända människor i Majerna till exempel.
Rulle Lövgren, han var ju med i Jubel i busken med Sten-Åke Cederhök och
ja, men du vet vilka de är.
Ja, det förutsatte jag att det var
kommande. Jo, du har ju läst alla de här människornas böcker, inklusive Abbas allt i allos bok. Men vi andra...
Jag har faktiskt läst en bok om henne också, faktiskt. Det står ganska mycket om henne i Stickan Anderssons memoarer som jag har läst.
Men bara som en svar på frågan varför alla som är kända kommer från Skövde, så är det väl det någon sorts kombination med en arv och miljö?
Men du godtar premissen.
Ja, men de har goda premissen. Så låter det som
men det
mest.
Går ju att hitta några kändisar som inte är från Skövde också. Jo, Nelson Mandela.
Då avviker från premissen. Om man bara ska svara på premissen, vilket jag tror det var din fråga, så tror jag, och det håller jag fast vid, att det är en kombination mellan arv och miljö.
Bert kommer inte fram till det. Han kommer inte fram till någonting.
Men Bert ställer bara frågor.
Nu går vi in i slutspurten av boken, trots att det är runt 60 sidor kvar. För nu går han in på det han kallar topplistan. Det här mår jag bra av.
60 sidor.
Men han har inte haft en redaktör alls.
Första plats. Familjen. Att hålla ihop är viktigt även om det är tufft ibland. Skiljer man sig tappar man något viktigt i livet. Många säger sig vara glada som frånskilda, men ofta är de ensammare än man tror. Plats två. Ingvar Kamprad. Kamprad är en person som också fått utstå negativa artiklar om sina påstådda nazistsympatier. Men i så fall skulle vi kunna anklaga många, bland annat kungahuset och stora delar av den svenska eliten som sympatiserade med och hjälpte tyskarna under kriget. Kamprad så rak i det här och talade om att visst kunde han haft sådana sympatier då, men det var inget som han hade idag.
Jag vill veta hur han valde mellan familjen och Kamprad på första respektive andra plats. Liksom. Satt han, var Kamprad någonsin på ettan? Och så kände han, nej, nu gled han ner till tvåan. Han sa något rötet, gjorde en dålig billig serie. Nu gled han ner till tvåan. Rosmaris, det överstekte köttbullarna. Ner till tvåan, för Britt-Marie, förlåt. Alltså, men det är en bra kombo, familjen Kamprad. Ja,
men det är också ett bevis på hur otroligt det är svårt att utmärka som nazist av Bert.
Ja.
Alltså, för att även om du erkänner att du är nazist, så är det påstådda liksom sympatier. Alltså att om man inte, det är liksom det starkaste man kan göra väl.
Det
är du nazist?
Ja.
Han blev ju
hävdar någon. Nej, inte någon. Jag sa det exakt nu. Jag är nasse enligt några. Nej.
Fortsätt på listan. Lillbabs, idrottsledare, Svante Stockselius, Runar Sörgard, Mikael Tholin.
Vem är Mikael Tholin? Ett namn jag inte känner igen.
Ja, men det är han som har varit folkpartist.
Stoppa pressarna.
Han som varit folkpartist.
Och sen blev han en vänsterpartist idag.
Vi är fortfarande folkpartister.
Bert har en ganska målande beskrivning av honom i boken. Men jag orkar inte citera den faktiskt. För den är hyfsat rasistisk hela vägen. Grebbestad, Turkiet.
Grebbestad, förlåt.
Janne Josefsson och andra hjältar.
Turkiet hela.
Ja. Allt.
Som helhet.
Allt som har med Turkiet gör.
Janne Josefsson. Nej, men det är så kul att att han listar Janne Josefsson och andra hjältar.
Lyssna på det. Här får ni en motivering.
Nämn
också.
Ett namn till.
Janne Josefsson är självklart på min topplista. Han är en orädd journalist som fortsätter att ställa de rätta frågorna och kollar upp sanningen i det hans intervjuobjekt säger. Han är en som vågar ta fram sanningen. Det gäller överhuvudtaget hela redaktionen för Uppdrag granskning och andra program av den typen. Även Jan Guillou och Robert Aschberg är tuffa i vissa sammanhang. En annan hjälte är Britt-Marie Citron i Motala som höll på att bli utfryst i samhället bara för att de berättade sanningen om Sölve Konradsson och hans kollegor skotte sig. Vad fan är det?
Ja, men det var också en sån här liksom, skandal som avslöjades. Ja, okej. Okay. Janne Josefsson och andra hjältar. Men, och Turkiet, det är liksom allt som har med Turkiet att göra. Det är vindolmar, det är folkmord. Allt som har med.
KG Hammar. Folkets park. Tyvärr har ingen försvarat Folkets park när nedläggningarna kom. Men varken Pernuder eller häxan själv, Leila Freivalds, är sådana som skulle kunna ses i Folkets park och naturligt smälta in där. Jan Stenbeck. Han är en föregångare för allt vad gäller fri tv och gick igenom hela tiden i bräschen på ett vågat sätt har fortsatt utvecklat media. Stenbeck hade kontroll på alla nivåer. Han avskedade bland annat en programchef som lyckades få en av våra mest etablerade artister som älskarinna efter att Stenbeck själv fått nobben. Är det här ett styrketecken? USA.
Ett konstigt skäl att sätta någon på en topplista. Han var notoriskt svartsjuk. Han ska upp på min lista.
Ja, men han kan ju inte ens hålla sig från männen, alltså inte könet utan ordet, i sin topp- och bottenlista. Mm. Det är liksom, han är så jävla bra, men han är helt dum i huvudet. Men, toppen kille.
Kina. Reagan och Gorbachev. Clinton och Svennis.
Han säger att både Reagan och Clinton är de bästa presidenterna USA någonsin har haft.
Bill Clinton är den bästa president vi haft i världen. Han klarade till och med av sexskandalen med samma kyla som Svennis. Är lätt och balanserat. Det påminner om hur man tränade golfstjärnan Tiger Woods. Pappan störde honom hela tiden när han skulle putta och sedan kunde ingen knäcka honom. Alltså, vad fan är det här? Nästa på plats, Ulf Dahlsten. Peter Gide. Entreprenörer och uppfinnare, Gudrun Schyman, Lennart Hyland, Björn Borg, Radio City.
Den här boken är skriven 2006. Alltså det kom som en chock för mig när jag kollade.
Jag tror att den är så mycket, mycket äldre. Man tror att det är 80-tal. Liksom.
Eller hur? 2006 är det här ifrån.
Svamp.
Det var stort då.
Men det känns som att han bara har, så här, har bestämt för att han ska skriva den här listan. Och sen liksom bara tittat sig runt i rummet. Svamp, gillar. En karta. Kina.
Salvatore Grimaldi och Refaat El-Sayed.
Var de där?
Billy Butt. Per Ledin, hockeyförvårdare. Forwarden Per Ledin, en kille jag inte upptäckte förrän han började dyka upp i slutspelet och skapade en Ledin-känsla. Anders Gerdin, Jan Schärman, Abba, Kungahuset, Gyllene Tider, Allsång, Lasse Åberg, Alexandra Charles, Göran Persson. Redan när jag satt i riksdagen var jag imponerad av Göran Persson. I slutet av min riksdagsperiod höll jag faktiskt med honom. Han är en helt otrolig debattteknik och det fanns substans i det han säger. Det bästa med honom är att han fört en borgerlig politik utan att någon egentligen fattat det. Gillar bara politiker som blåser folk.
Han är oerhört italiensk, tycker jag, Bert Karlsson. Får säga det, att han tycker att han är oerhört italiensk. Nej. Alltså han hade passat som handen i handsken i Berlusconis Italien. Det här är liksom där, vet du, förbull, vad det heter. Att man hela tiden ska ha liksom en räv bakom örat. Och liksom att alla, och när han liksom har lurat någon så får han applåder efter att han liksom har dragit ner byxorna på någon. För det är liksom, det är en part, det är liksom killen som kommer undan. Killen som har småslantar i stora hinkar som man springer bort. Det är det man gillar.
Som försöker
liksom
kväva sina kompisar med gorgonzola.
Som försöker kväva sina kompisar och kommer undan. Ja. Att liksom, det är verkligen en sån härlig skurk.
Frälsningsarmén. Junilistan. Bengt-Åke Gustafsson. Sverige. Bögar. Genom åren har jag jobbat tillsammans med en mängd bögar. De är vanliga i artistbranschen och speciellt i Melodifestivalen. De är ärliga människor som verkligen gillar slager och vågar stå för det. Även om bögar är fåfänga och skvallrar om varandra så är de ofta väldigt snälla personer. De lyckas alltid skapa en positiv stämning och jag uppskattar dem verkligen. På en bögfest har man alltid roligt.
Han är liksom
alltså det här är liksom så här nordiskt familjelexikon från 1932.
Men han är ju fördomsfri och fördomsfull på samma gång, är inte det?
Ja, men han är ju, som vi pratade om innan, exakt som den här personen man hamnar bredvid på bröllopsfesten. Exakt som den här rötna jävla morbron till någon som sitter bredvid en och är fördomsfull, ja, och fördomsfri. Och man bara sitter och väntar och väntar. Det enda som inte förekommer, för han säger allt det som den personen brukar säga, men han säger inte någonstans att vegetarianer, vad är det? Äter du kaninmat då? Eller? Det förekommer inte i boken. Och han försökte inte heller ta mig på brösten. Men annars var det exakt som en sån, som en, ja, sån middag.
Precis, för han är en sån person som absolut inte är antisemit, utan han älskar att judar är snåla och kontrollerar världen liksom. Och han älskar dem för det liksom.
Ja, han har flera, ja, judiska vänner.
Flera judiska vänner, och de är exakt så liksom. Jag har ingenting mot svarta, de är så härliga när de dansar. Alltså det är så
det är
hela tiden
så, ja.
Vi går till bottenlistan. Bo Dockered, Mikael Bindefeldt, Mats Olsson. Tågvärdar. Jag mår illa när jag möter SJ-personal. Nästan alltid kvinnor som inte förstått att SJ är utsatt för konkurrens och verkar i ett samhälle på 2000-talet. TV-laget. Kärnkraftstopp. Man mår illa av att lyssna på kärnkraftsmotståndarna. Man hänvisar till en 30-40 år gammal omröstning där folk visade att man inte klarar av det här med att rösta. Till skillnad från att rösta på Ny Demokrati då, eller? Gunnar Blombeck. Gunnar Blombeck, IFK Skövde, är samma typ av idrottsledare som ishockeycoachen Viktor Tishonov. En typ som man trodde försvann med kommunismen. Han jagar hela tiden spelarna och skäller ut dem för minsta lilla misstag. Är det här verkligen vad man riktigt tänker på när man tänker på kommunismen? Ja, de sprang efter folk och de klagade över minsta lilla misstag. Och varför berättar han om liksom en jävla ishockeycoach från Skövde?
Ja, det är återigen den liksom konstiga blandningen. Alltså Kina där och någon tränare i någon blåbärsserielag där. Alltså det finns ingen, linje.
Men han är lite mer koncis på bottenlistan, va? Än på topplistan.
Kommunister och nynazister. Någon får kalla sig kommunist i Sveriges riksdag tycker jag är helt ofattbart. När man aldrig överhuvudtaget får kalla sig nazist i något sammanhang utan att bli totalt utfryst.
Fast Bert kärlek får man. Den får man. Ja.
Han är en rättvisestickler. Det får man hålla med om att han är.
Skandia. När ett företag i Japan går dåligt och det är kris, då leder det till att direktören tar sitt ansvar och i många fall tar han livet av sig. Kan någon ha magat att lyfta sin bonus och sedan stå och se folk i ögonen och säga att nu måste ni hålla igen era löner?
Alltså varför kan han inte ha den rösten i sig som vi andra har, som säger åt oss, duger det här när vi säger någonting eller skriver någonting? Om man skriver en bok och skriver någonting om japaner, kan man inte titta på den meningen och bara fan, är det här bra? Eller man kanske kan fråga någon, om man känner det då. Men du, Kalle, kolla, jag har skrivit här att det är så här i Japan. Kan man inte liksom...
Det är konstigt nog det som jag reagerar med mest på, att han absolut liksom inte har liksom läst igenom den här boken en enda gång sedan han skrev den. Det är alldeles i början så berättar han att han älskar, när han var liten så älskar han att bada. Mm. Och han var väldigt bra på att simma och så. Och så ska han liksom beskriva alltså hur det var. Alltså hur ska jag då på ett annat sätt beskriva att jag älskade att bada och var bra på det? Och då, jo, men jag älskade att bada och jag var bra på det. Jag var som en fisk i vattnet. Mm. Vilket inte, det är exakt det. Alltså det är som att, det är som att alla talesätt är bara liksom precisa. Alltså, lägg inte liksom, det där är väl att lägga grädde på moset. Mm. Och då är det för att någon har lagt grädde på moset.
Det är lite som stora synonymordboken.
Ja, precis. Mm.
Facket. Facket har gjort mycket bra för Sverige. Däremot kan de hålla på med en stor utredning om Trollhätteavdelningen som råkade skoja med några kvinnliga fackmedlemmar med hjälp av löspenisar. Det var en stor facklig fråga som nästan äventyrade hela fackföreningsjobbet med sabel på att läggas ner. Alltså vad fan är det här?
Han blandar ju högt och lågt. De har gjort mycket bra för Sverige, men de skrattar inte åt kukar. Boom.
Knutby
och andra på bottenlistan. Man hade lika gärna kunnat hamna på topplistan.
Precis.
Knutby och andra religiösa sekter. Nedläggning. Svek.
Men vänta, sa du inte att han gett ut Kristi Bruds bok på sitt förlag?
Men han tycker att hon är helt okej. Okay. Han har träffat henne, hon är helt okej.
Okay. Men han gillar
inte helt okej.
Okay. Den som håller i sekten är okej. Okay. Men sekten i sig är av ondo.
Det kanske för själva byn han inte gillar. Han kanske tycker att husen ligger oestetiskt i förhållande till
varandra. Vem hade Bert Karlsson varit utan ordet män? Mm. Det hade inte gått.
Älskade Hitler, hatade det nationalsocialistiska partiet.
Han hatar rasism. Rasism är det mest devalverande devalverade ord vi har i det svenska språket idag. Rasist är nämligen alla som överhuvudtaget ifrågasätter i politikernas agerande i flyktingfrågan. Rasist är alla som överhuvudtaget ifrågasätter en invandrare, vilket tyvärr många invandrare använder sig av när de inte genast bemöts på det sätt de önskar. Det vill säga att de får göra som de vill.
När han säger att han hatar rasism så säger han att han hatar att bli kallad rasist.
Mm. Ja, och jag uppskattar den här definitionen, för nu förstår jag vad rasister menar när de säger jag är inte rasist, men... För att enligt Bert Karlsson, och då utgår jag från att alla rasister tycker likadant, för här räcker fan bara en källa för mig, för jag tänker inte läsa en till sån här jävla bok. Så nu är det så att rasister tycker det. Helt enkelt så är det de menar är att de hatar människor som blir utsatta för rasism. Rasism. Det är det betyder från och med nu.
Det politiska systemet. Frimurarna.
Vänta, paus.
Det är olika saker jag inte gillar. Jag gillar inte det politiska systemet. Nej, men det behövs väl ingen vidare förklaring. Nej, okay.
Managers. Solidaritet.
Va, kom, det var...
Men det älskar han. Vi börjar.
Ja, men han säger att han tycker så mycket om solidaritet. Ja. Gör inte det?
Jo, han älskar det.
Det var så viktigt med liksom, det var det solidariteten som försvann efter folkhemmet ju.
Exakt.
Han är ju en komplex karaktär.
Och det är ju därför han hatar Laila Freivalds, för att hon är så osolidarisk.
Stockholmssyndromet.
Hatar han Stockholmssyndromet?
Ja, uff.
Vilka andra kidnappningssyndrom gillar ni inte?
Eller överhuvudtaget vilka syndrom
är med just på... det kidnappningssyndromet?
Möten.
Åh, han hatar möten.
Ja, Palmeutredningen. Konfirmation. Till det värsta hyckleriet hör konfirmationen. Det största skälet till att någon överhuvudtaget konfirmerar sig är presenterna. De som går och läser pratar bara om vad de önskat sig, och det är väldigt få av dem som är troende. Skrev han det här när han var 14
alltså,
år?
Alltså den här eller? Spaningen.
fast hans religionsförakt tycker jag är den enda liksom, röda tråd som aldrig liksom, bryts, klipps av eller syns tillbaka. Eller
jo, fast han har med KG Hammar på sin topplista.
Ja, okej, det har han.
Och så han är kanske inte så jävla
religiös. Men det är fortfarande... Okay.
Ja, det är fast, den mest...
Det är den mest liksom, konsekventa tråden på sätt. För det återkommer flera gånger till.
Polarpriset. Skolan. Rökning. Banker. Ove Törnqvist.
Ja, men de har en gammal beef.
Ja, den beefen är så jävla uppenbar.
Leif Pagrotsky.
Man gillar inte Ove Törnqvist för att han är skattesmitare. Det är faktiskt sanningen.
Ja, det är det Bert säger.
Ja, han flyttade till Spanien på 60-talet. Ove Törnqvist hävdar att det var för att han var så pip i luftrören. Mm. Bert Karlsson säger att det var för skattesmitning. Sanningen ligger väl någonstans mitt emellan.
Sista plats här, Leif Pagrotsky. Leif Pagrotsky är säkert trevlig privat, men i utövandet sin ämbete är en katastrof. Däremot dyker han upp i alla möjliga andra sammanhang där han kan hamna i rampljuset. Stand-up-komikerna brukar driva med honom och säga att han ställt upp som projektil i grenen kast med liten dvärg för många gånger. Och det är därför han har blivit knäpp. Jonathan Unge, ja. Gör ni det?
Ja, ja. Det är så här när man känner att det börjar, jag håller på att dö här på scen. Och kastar man in det skämtet som en liten räddningsplanka.
Det funkar varje gång.
Spaningar hittills. Pagrotsky, kort. Mm. Konfirmation gör man för presenterna.
Jag börjar gilla inte folk som vill ha saker.
Nej. Men du får bara kort återgå till Ove Törnqvist där.
För att, ja, såklart.
Ja, för att Ove Törnqvist påstår att han har stuckit i Spanien för att han har dåliga luftrör. Ja. Bert menar att det är på grund av skatteskäl.
Mm.
Och är det då så att liksom Bert egentligen, vilket jag kommer att säga, att han hatar oärlighet? Att man, det är därför han hamnar på den. För att han är oärlig. Hade han sagt jag drog från Sosse-Sverige så hade han älskat honom. Det är som att Bert inte klarar av människor som inte är totalt ärliga. Och vilket vill säga är att man säger allt man tycker, hur motstridigt det än är.
I motiveringen till Ove Törnqvist så säger han att det finns flera skattesmitare som man gillar för att de har varit ärliga.
Ja.
Jag tror det finns en personlig historia om någon skiva som Bert ville ge ut. Okay. Och som Ove ville ha betalt för. Hur det nu var. Det var någon sån historia.
Vi racer mot slutet. Uteliggare. Klassamhället. Demokrati. Miljöbilar. Och idrottsrörelsen.
Är det här med på hans bottenlista?
Ja. Jag tänker lite så här. Varför än skriva mer bok än så här när han summerar och gärna repeterar allt han känner i de här två kapitlen?
Mm. Ja. Jag håller med dig.
När vi nu fått en insyn i vad Berts toppar och dalar är, följer kapitlet Geir-affären. Det här är ett kapitel där Bert Karlsson ger oss lite bakgrund till den bordellhärva på 70-talet som bland annat inkluderade Sveriges justitieminister. Varför är det här näst sista kapitlet i boken?
Det intressanta är att jag har pocketutgåvan och där är det inte med. Så att det bjussade han liksom till på slutet. Så där kände han att nej, men det finns fan någonting sönderskrivet som jag inte har täckt i den här boken. För han går ju i detalj igenom Kurhamrins 58 mål. Mm. När Lillinfors tappar kjolen. Mm. När Per Oskarsson klär av sig i Hylands. Allt sånt som man liksom har läst och sett så många gånger att man vill kräkas går han igenom. Och så kom pocketutgåvan. Och sen vet jag inte om det här, vilken av dem som är senast. Men grejer
eller så togs det där bort i pocketutgåvan.
Jag tror att pocketutgåvan kom i efterhand, va? Han tog bort Geijer-kapitlet. Han tänkte, ja men det var väl också ni som är så jävla snåla så ni inte kan köpa en inbunden bok. Ni ska fan inte få de här insiktsfulla kommentarerna om en 40 år gammal horhärva.
Jag köpte pocketutgåvan på Loppis för några år sedan.
Det är otroligt snålt att köpa en pocket
ja, det är jävligt snålt. Men det var också väldigt roligt att personen som har haft den innan, som har skrivit sitt namn, har väldigt noggrant rivit bort sitt namn från första bladet på riktigt.
Sjögren och Stefans tillbaka. I år är det 20-årsjubileum sedan Torgny Söderberg och Christer Sjögren lämnade Marianne. Så det är speciellt roligt att fira jubileet med samarbetet i Melodifestivalen. Flera andra artister har också efter flera års bortvaro kommit åter. Bland dem märks bland annat Torleifs, Roland Cedermark och Magnus Karlsson. Härligt att återuppta samarbetet med så många fina artister. Och där är sagan slut. För att avsluta det här nu då. Vem ska läsa den här boken? Jonathan?
Ja, jag. Framförallt. Det hade varit så jävla bra om man hade gjort det. Men jag tycker att alla som man glömmer lätt bort tycker jag Bert och hur tokig han är. Så alla som har fått för sig att han inte är tokig.
Galle.
Ja, den som är intresserad av efterkrigs Sverige på något vis, alltså Bert Karlsson är ju, alltså han är ju alltid i takt med sin tid, va? På 70-talet så håller han på med bingo. Mm. På 80-talet håller han på med Sommarland. På 90-talet håller han på med främlingsfientlighet. På 00-talet håller han på med dokusåpor och talang-tv. Så vill man liksom berätta historien, eller veta historien om Sverige, så ska man gå dit. Och sen vill man också träffa Jonathan Unges absoluta motsats, så ska man lära känna Bert Karlsson. Han är liksom en inverterad Jonathan Unge. Han är antiintellektuell, han är onevrotisk, han är framgångsrik.
Ina?
Det skulle i och för sig vara ganska bra att läsa boken om man ska på bröllop i sommar och vill förbereda sig på sådana obehagliga bordsällskap eller någon släktträff kanske. Och man vet att sådana här situationer kommer uppstå. Så kan det vara bra att förbereda sig.
Ett tips är också att om du har den här boken så behöver du inte skriva ditt namn i det. Nej. För chansen att du råkar tappa bort den här boken och bara, är det här din Bert Karlsson-bok? Ja. Är det min Bert Karlsson-bok? Det är så extremt liten.
Det är väldigt liten. Ja. Men man behöver faktiskt inte heller läsa boken. Man kan bara läsa kapitelnamnet. Har jag skrivit upp här faktiskt på sidan 118 som sammanfattar exakt hela jävla boken. Och det kapitlet heter Allt gick på lösa boliner. Men det var inte så dyrt. Det är ingen motsättning mellan de två överhuvudtaget. Men det räcker.
Men vad har ni då lärt er av att läsa den här boken? Jonathan?
Vad sa du?
Vad har du lärt dig av att läsa den här boken? Du har ju inte läst den.
Jo, jag har läst jag har lite av dagligen. Och sen har jag ju läst den genom att höra på det här programmet. Så jag har väl lärt, men det är väl mycket liksom det där att han är som vad heter den här guden som är med i vad fan är det Krishna, tror jag att det är.
Han är som Krishna
inför något stort slag, så frågar någon krigare kung Krishna som kämpar på hans sida, vem är du? Och då säger han, alltså jag är allt. Och så säger han, va? Det tror jag inte på. Ungefär så står det i Mahabharata. Och sen bara så här visar det. Så bara visar han allt. Och då blir det liksom, då smälter ens hjärna. För man ser allt. Då smälter ens hjärna. Lite så är den här boken.
Du drog exakt det är allt, samma liksom. Spaning förra gången.
Ja, men det är så jävla bra spaning. Klipp inte bort Olofsson, det här.
Nu är det Bert Karlsson.
Utan höj ljudet.
Han har med sin demokratiska rättighet här.
Sen kan man läsa den här boken om man gillar att läsa anekdoter om folk som heter Kött, Al och Svante Räv. Ja, det var det jag
vad du lärt dig då, Kalle?
Jag tog med mig att det tydligen finns någon som heter Svante Räv och någon som kallas Kött, Al. Och att sångaren i Jigs, alltså det mest kända sångaren i Jigs, vet ju alla, heter Jota. Men innan han så var det en kille som heter Boa som sjöng. Så Boa ersattes av Jota i bandet Jigs, som från början heter Giggis. Det fick jag veta.
Ina, vad du lärt dig?
Värdet av en god redaktör. Och att Bert Karlsson mår sjukt jävla bra.
Mm. Mår lite bättre än han förtjänar.
Att det kan vara rätt jävla gött att bli tappad på huvudet. För det kan vara rätt jävla gött att slippa behöva gå runt och tvivla på sig själv.
Jag har i alla fall lärt... Jag har i alla fall lärt mig vad ståuppare brukar säga om Pagotski. Att The Sweet brukade bajsa i omklädningsrummet. Och att Klasse Möllberg en gång var i riskzonen att förvandlas till en smurf. Nästa avsnitt av Flumskolan spelas in den 16 maj på Smålands Nation i Lund. Då kan ni höra Dilan Apak, Moa Lundqvist och Roland Paulsen angripa Göran Perssons Min väg och mina val. Med de orden ber jag ge Kalle Lind, Ina Lundström och Jonathan Unge en varm applåd. Flumskolan är slut för idag.